Välkomna till Klimatsnack, avsnitt 10. Vi har tidigare pratat tidigare avsnitt om klimatsmart energi och solceller. Och kopplat till detta så är det mycket relevant att prata om lagring av energi. Så att,
det har ju varit en av stötestenarna.
Ja, precis. Det har kommit upp i många samtal. Så att, och då baserat på det då så har vi bjudit hit Lars Jakobsson som är vd och grundare av Texcel Energy Storage. Så att ska vi säga här, välkommen till Klimatsnack, Lars. Välkommen.
Hej och tack.
Så att jättekul att ha med dig. Och sen det var ju Texcel som gjorde att vi liksom på något sätt hittade dig och fick upp ögonen för dig. Men sen så när vi då läser så inser vi eller lär oss att du är verksam i det här Perfect World Foundation också. Som har delat ut pris till Sir David Attenborough, Greta Thunberg och sen nu senast till prins Albert den andra av Monaco. Det är en imponerande lista. Jag tänkte vi återkommer till det längre fram. Men om vi går tillbaka till liksom Texcel och det entreprenörskapet du har där, så har vi förstått att du har varit på den onda sidan, Lars.
Och nu, ja, precis.
Och nu har gått över till den goda sidan.
Ja.
Och där då ditt förflutna i oljebranschen, hur ser den historiken där ut? Var börjar den någonstans?
Ja, det där är ju ganska hemsk bakgrund egentligen när man tänker på det. Men, och den är mörk som sagt var. Men jag hamnade där en gång i tiden i oljeindustrin. Och det var ju på den tiden när man inte riktigt kanske förstod heller. Jag kan säga att jag tycker man märker nästan för varje dag vilken förändring som vi går igenom medveten, alltså kunskapsmässigt. Men jag började oljeindustrin när jag var väldigt ung. Jag var 16 år och började skrapa cisterner i oljehamnen i Göteborg. Mm. Så det var så jag kom in i den nischen och sen så fortsatte det så. Men för 18 år sedan så sålde jag alla mina bolag då som jag hade startat upp i oljeindustrin. Och det var bolag som höll på med oljelagring och oljeshipping och oljetrading. Så det var... Vi borrade varför inte olje i Arktis. Vi stod det då på den tiden heller vad det innebar. Men ja, när jag sålde mina företag och fick möjlighet att börja tänka om. Och det var väl det som var idén också om att sälja bolagen och börja tänka nytt. Och min tanke har varit sedan 18 år eller kanske 20 år tillbaka. Att ska man byta ut fossila bränslen på riktigt, så räcker det inte med vindenergi eller solenergi, utan man måste faktiskt lagra energin för att distribuera den dygnet runt. Så det har varit en lång resa, nästan 20 år.
Känner du att det är en styrka att komma från branschen, alltså från oljesidan? Alltså ger det dig mer, kan man säga, insikt, bättre djup?
Ja, men det tror jag väl, för att det handlar ju egentligen bara in the end of the day om att lösa ett problem. Ett problem som vi löste ganska enkelt för 100 år sedan eller drygt när vi började använda fossila bränslen. Och sen det man har med sig också från oljeindustrin, det är att ingenting kommer ske om inte det sker på ekonomiska villkor. Hur mycket snälla människor det än finns på jorden, så är det fortfarande priset på energi och energilagring som är det som styr det här i framtiden, tror jag. Eller det är så idag i alla fall.
Mm. Och sen så då, om man säger nu att ni jobbar med oljelagring och sen så nu så har du börjat jobba med energilagring i batteriform. Så det är liksom från den ena lagringen till den andra, men på ett betydligt miljövänligare sätt. Och de här då, när man tänker på energilagring i den här typen av batterier som ni jobbar med, var ser du marknadsbehovet eller behovet var liksom för den här typen av batterier?
Ja, när man pratar om batterier naturligtvis, då får man väl börja med att få folk förstå att det finns ju batterier alltifrån små batterier som finns kanske i en hörapparat eller en pacemaker eller vad det är, en klocka eller vad det nu är för någonting. Och sen skalas ju de här batterierna uppåt då. Och skalar man då det som är på alla släppar idag, litiumbatteri uppåt, så kommer du ju så långt så att du ser idag bilar exempelvis som har litiumbatteri. Men det är ju på den absolut högre skalan utav energi, utav batterilagring. Det är svårt att komma längre än så. Och ska man komma längre än så, då måste man hitta andra typer utav lagringstekniker. Och det är det jag har fokuserat på i 18 år som sagt var. Och det är att ska man exempelvis byta ut energin för en hel stad eller för hela, en hel stat, Kalifornien, ja, då behöver man en helt annan typ av energilagringsteknik som är framförallt väldigt, väldigt billig.
Mm. Och sen är det väl det här att, att för att verkligen kunna gå all in på solenergi, vindenergi, så måste man ju lösa problemet med att ibland skiner inte solen och ibland blåser det inte. Så det, är det inte det som är en av de stora drivande krafterna bakom att batterilagringen måste till?
Ja, absolut. Jag menar, kol är ju enkelt för det kan du bränna dygnet runt, men solenergi, den kommer som du säger när solen skiner, och kanske behovet av energin kanske är ännu större efter solen går ner på kvällen. Så att det är ju där energilagringen är absolut jätteviktig. Och det är väl våran första marknad som vi har tittat på och tittar på idag. Det är exempelvis i Kalifornien när man ser då stor energiproduktion av el från solcell mitt på dagen när solen skiner. Och sen ser du det största behovet av energi på kvällen klockan 7-8 på kvällen när folk kommer hem och ska ladda sin elbil eller vad det nu är, sätta på diskmaskinen och laga mat. Så att vi löser egentligen inga problem skulle jag vilja säga utan att vi har en energilagring. För man får inte glömma att, att den piken utav energi som ett samhälle behöver, det måste ju finnas där. Det måste finnas en standby-peak-effekt. Och så sätter du in ett solkraftverk, solpaneler som tar energiproduktionen på dagen, så måste du fortfarande ha ett lika stort gas- eller kolkraftverk som ligger och pumpar ut energi på kvällen och natten. Så man har egentligen inte förändrat någonting. Och det är till och med värre än så. Idag ligger ju de här stora oljekraftverken och producerar energi även när solcellerna producerar energi. Och det gör de som en standby-kraft. Och det är för att man helt enkelt inte vågar stänga ner den, för man vill inte bli av med energin om det kommer ett moln på himlen. Så att det där är ganska komplicerat. Och jag kan säga återigen då, och det är ju det vi pratar om idag, det är, utan batterilagring eller storskalig energilagring så löser vi egentligen inga problem. Men det är ju viktigt att vi har fått ner priset på sol och vind. Jätteviktigt, för det är ju det som driver även energilagringsbiten.
Det är ju inte vanliga litiumbatterier som ni jobbar med, utan det är ju termokemiska batterier. Och ni lagrar då värme på något sätt. Hur fungerar den lagringen?
Nu kom det ett litet flygplan här också, det var ju spännande. Hoppas ni hör mig ändå. Vi lagrar som sagt på värmen termokemiskt, precis som du säger. Och det gör man, det är en kemisk process som gör att vi kan lagra värmen kall och vi kan lagra den under 100 år utan att vi behöver helt enkelt använda värmen. Värmen som kommer tillbaka gör den, det är en kemisk process som man aktiverar i samband med att man vill ha igång den här processen igen och få ut energin ur batteriet. Och när den kommer ut i form av värme så omvandlas den med hjälp av en Stirlingmotor till elektricitet.
Mm. Och det är egentligen, är det inte så det att ni har ett material, ett sån här, vad heter det, metallhydrid, som då får förändrade egenskaper när man då värmer upp och ser till att lagra väte in i den metallhydriden. Och när den då håller vätet så har man på det då energi i den massan så att säga.
Och sen, exakt.
Och sen så när man då släpper ut vätet, så i samband med att vätet lossnar så frigörs då den här värmen. Och sen så tar ni värmen till en Stirlingmotor som sen då kopplar till generator.
Ja, det var nästan exakt rätt korrekt. Det var nära.
Okej.
Ja, det är faktiskt så att när man tillsätter vätgas till den här metallen, för den döps om till metallhydrid när den har absorberat vätgas. Mm. Men när den absorberar, och när man tillför vätgas, så absorberar metallen vätgasen, och då skapas värmen. Och det är då man får ut energin ur batteriet. När man laddar batteriet, då värmer man upp metallen igen och frigör vätgasen, separerar vätgasen ifrån metallen. Så det är när de kommer ihop som värmen skapas.
Okej. Okay. Så i det här, i det själva långa lagringstillfället, då är väten separat för sig själv?
Ja, exakt.
Och de här... Och var är ni där någonstans i själva batteriutvecklingen liksom, på något sätt? Är det batterier på något sätt som finns för demo som man kan åka titta på och klämma och känna på, eller finns de på hyllan och köpa någonstans, eller hur långt har ni kommit?
Ja, nej, tyvärr finns det inga batterier på hyllan att köpa idag. Det är väl precis där vi är, vi ska skapa den möjligheten. Vi har ju tagit fram den här tekniken. Det är ju som sagt vad den beror ju. Man använder ju Stirlingmotor på den ena sidan. Och där köpte vi för 11 år sedan. Köpte vi en Stirlingmotor som var utvecklad av Ford Motors för att användas till bilindustrin. Så det var en av komponenterna i det här systemet. Nästa komponent var ju den här värmelagringsdelen. Och den har utvecklats av Savannah River National Laboratory, alltså ett utav amerikanska energimyndighetens laboratorier i South Carolina. Samma laboratorier som uppfann vätebomben för övrigt. Och det var när man uppfann vätebomben som man hittade den här reaktionen egentligen som sker då i väte och de här speciella metallerna. Och då skrev vi ett exklusivt avtal på den tekniken. Och sen har vi arbetat vidare. Så vi testar olika naturligtvis demonstrationsenheter på olika sätt. Och det gör vi faktiskt på olika ställen runt om i världen. Vi har varit väldigt mycket i USA naturligtvis då, i samband med att vi köpte dels både Stirlingmotorn som var utvecklad utav Ford Motors och ihop med svenska Kockums, och den här tekniken från amerikanska Department of Energy.
Den själva metallhydriden, vad är det för ämne om man skulle, som är då i den stora massan i batterierna? Jag läste någonstans att det var kalksten, alltså limestone, eller?
Ja, det är, om vi ska komplicera saker så kan vi gå in på det. Det är inte sant. Det är inte metallhydrid. När det är metallhydrid, då är det är ganska basic metaller. Men det är en speciell blandning. Men vi använder inga rare earth, viktigt att veta. Och vi konsumerar ingenting, det är också viktigt att veta. När vi använder våra batterier så är det en cirkulär process som åker fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och efter 40 år har vi samma metaller kvar så man kan återanvända till nya batterier. Så att det är en viktig ingrediens i de här batterierna. Men det finns en annan teknik som vi faktiskt också då har skrivit exklusiva rättigheterna på, som är baserad på limestone, som du säger. Och då heter det inte längre metallhydrid, då kallar man det för metal carbonates. Och det är att limestonen, eller de här speciella blandningen av sten och annat, reagerar med CO2 istället för vätgas. Men det är en annan teknik som ligger lite längre fram i tiden, men som du hör utav blandningen är betydligt billigare naturligtvis. Limestone är inte så svårt att få tag på, och väldigt naturligtvis miljövänligt. Så det är en del av den utvecklingsprocessen som vi arbetar med. Men de första batterierna som kommer bli kommersiella kommer förmodligen bli metallhydrider.
Och de första blir ämnade för vilket typ av målgrupp skulle du tippa på?
Ja, de första är väl den grova målgruppen som jag precis beskrev där tidigare. Att fånga upp stor produktion av solenergi mitt på dagen för att leverera på kvällen när den behövs som mest, i områden som exempelvis Kalifornien där priserna på solceller är väldigt billiga mitt på dagen.
Om man ska försöka få en bild av en sån installation, är det då containervis liksom, av batterier man ser fram sig?
Ja, när man ska göra det i den skalan så sätter man in de här batterierna som är, de är stora som en människa ungefär. Två meter höga ungefär i de här batterierna. Och då sätter man in ett antal sådana här tuber i en container. Och seriekopplar de här containerna då ute i ökenområdena eller i närheten av städerna. Det beror på hur lång distribution sträcka man har för energi.
Ja, och då för att få riktig hög verkningsgrad på batteriet behöver ni även ta tillvara på värme som då ändå är överskottsvärme för ut energi.
Ja, det är klart att verkningsgraden på de här batterierna, de är ju, den elektriska verkningsgraden är ungefär 40%. Så att det är klart, kan man använda värmeenergin som är den återstoden kan man säga, du kan få ut ytterligare 50% energi, så det är klart att det påverkar naturligtvis kalkylen. Men allting beror ju på hur billig energin är som du laddar in. Tittar du på Kalifornien idag och du kan ladda batterierna klockan mellan 12 och 5 över 12 på dagen, då får du faktiskt den här energin helt gratis om det är en solig dag. Så att då är inte verkningsgraden så viktig egentligen. Och det är därför vi tittar på det som en first target market då. Men sen när det gäller andra applikationer, om du sätter in ett sånt här batteri i ditt hus till exempel och har det nere i källaren, ja, då kan du lagra in energi precis på samma sätt. Men där kan du då frigöra el och sen kan du naturligtvis använda då värmen till duschar och värme av hus och vad det nu är för någonting. Och då kan du naturligtvis optimera batteritekniken ännu mer naturligtvis, och det du kallar för energieffektivitet.
Ja, precis. Och man använder i sitt eget hus eller det är något villaområde och så gör man fjärrvärme av värmen eller sånt där kanske.
Ja. Nära fjärrvärmen när den ligger nere i källaren kanske, men absolut.
Ja, precis. Koppla in det till varmvattenberedaren så får man värmen där. Men du, och nu då liksom, vad står ni inför utmaningar nu för att verkligen lyckas med kommersialisering och uppskalning av detta?
Ja, det är ju naturligtvis en utmaning. Man kan väl säga att innan den här covid-19-perioden kom igång så hade vi kommit ganska långt i vår kommersialiseringsprocess i USA. Men som vi alla förstår så har det varit lite turbulent med resandet, och det har stoppat upp faktiskt en hel del tempot i det vi håller på med. Så idag tittar vi faktiskt ännu mer på Europa för att få igång industriproduktion i Europa. Så vi tittar idag vi förhandlar med stora underleverantörer, vi förhandlar med områden och städer och annat för att se vad vi ska kunna etablera de här fabrikerna. Det vi pratar om i första hand då, det är ju våra assembly factories, alltså våra sammansättningsfabriker, och sen lägger vi ut väldigt mycket utav produktion av subsystem till underleverantörer. Men det är våra assembly factories eller sammansättningsfabriker.
Ja, just det. Så hela jobbet med att kunna förbereda liksom, att få till en volymproduktion. Så, ja. Jobbar. Och sen då till att hitta städer och installera det. Och komma igång, ja, precis.
Ja.
Är det någon form av, eller det har ni på era labb, eller jag bara tänker om det är någon prototypanläggning igång någonstans, eller hur ser det ut?
Ja, vi har lite olika labb runt om i världen. Vårt största labb, eller test, eller demo som vi kör, den har vi faktiskt i Boston. Och det är ett program som finansieras av amerikanska energimyndigheten. Och sen har vi då en mindre labb nere i, eller det är ett stort labb, men en mindre demonstration nere i Aiken, South Carolina, på Savannah River National Laboratory. Och sen nämnde du även den här limestonen, och den kör vi faktiskt i Perth, Australien, ihop med Curtin University. Och sen gör vi all annan utveckling i just nu i Sverige när det gäller stirlingmotorer och värmeöverföringssystem och annat.
Ja, det är skitfräckt. Jag hoppas verkligen att det kommer igång. Och, sen, ja, jag har förstått att jaga finansiärer och sådär också för att få hjälp och muskler och liksom skala upp det. Mm.
Ja, det, finans behövs ju naturligtvis alltid. Nu hoppas ju vi att vi ska kunna få mycket draghjälp av industrin. Mm. För hela industrin står ju i förändringsprocess. Ifrån förbränningsmotorer och växellådor och vad det nu är till elbilar och vätgasbilar i framtiden. Och det gör ju att det blir en hel industri som nästan blir utan jobb, utan som måste i alla fall transformeras. Och där passar väldigt många av våra komponenter, bland annat Stirlingmotorn, då in väldigt väl. Så vi tror väl att vi ska kunna få väldigt mycket draghjälp av förändringsprocessen som sker i industrin just nu. Mm. Men pengar, det går åt väldigt mycket pengar för att göra.
Och sen, men jag läste någon rapport om hur mycket pengar man estimerar att det verkligen finns i energilagring. Det är ett jätteaffärsområde som växer fram här nu.
Ja, någon sa väl att det är det största affärsområdet rådet och den snabbaste marknaden någonsin i mänsklighetens industrihistoria. Mm. Så att det händer och det händer fort och det måste hända fort med tanke på klimatproblemen. Det är lite grann därför jag gör det här personligen. Jag vill ju verkligen se till att vi skapar förändring. Och här har vi en batteriteknik som gör att vi kan ihop med billig solcell så kan vi faktiskt komma ner i priser som är billigare än både kol, olja och gas. Mm. Och då finns det inga argument längre för att behålla fossila bränslen. Mm.
Vad är din, ska jag säga, spontana känsla hur diskussionen går runt om i världen som ni diskuterar, som du säger, med städer och företag? Hur tycker du liksom att samtalet går globalt?
För 3 år sedan så var det, då satt folk och kliade sig i huvudet och undrade vad det var vi höll på med. Så inte många förstod egentligen varför man överhuvudtaget behöver energilagring. Och det var ganska komplicerat att försöka förklara det för en investerare eller en bankman eller vad det, en tjänsteman eller vad det nu är för någonting. Men den kunskapen har ju... Det som vi säger i Göteborg, poletten har ramlat ner. och det är rätt skönt att behöva förklara just den biten också. Men så jag skulle vilja säga att kunskapen har ökat dramatiskt de sista åren. Och sen märker vi ju nu här diskussionerna runt klimatfrågan. Ja, den får ju en enorm uppmärksamhet i EU, i FN, i alla debatter, i politiken och vad det nu är för någonting. Och det är klart att det kommer Greta av ju som naturligtvis pratar om det och driver det här framåt. Och det hjälper naturligtvis på. Det känns som det är en stor sten som har börjat rulla ner för en backe och det går bara fortare och fortare. Och den har verkligen börjat rulla och det går fort.
Mm. Och vi ser ju det inte minst med till exempel bilindustrin som av hävd har varit konservativ. Men när de verkligen liksom tar tag i det och börjar ändra sig, vad snabbt de kan ändra sig. Mm. Jag ska säga vad kreativa de kan vara när, som du började med att säga, när det finns ekonomiska motiv, när det finns en vinstbild med i det hela, då är alla företag beredda på att ändra sig. Mm.
Ja, och sen min egna åsikt är väl också att konsumenten driver ju det här också. Jag menar, titta på den yngre generationen som växer upp, de börjar inte arbeta på ett företag som jobbar med olja. Jag gjorde det, men det var ingen som ens funderade över det. Idag är det inte fräckt att jobba i oljeindustrin. Det är inte fräckt att jobba för ett företag som inte har en hållbarhetsstrategi. Titta på Volvo. Jag menar, Tesla var ju de som banade väg för den här transformationen inom bilindustrin. Och idag säger Volvo att 100% elbilar 2030. Och det är klart, det är lika bra att sticka ut hakan i den frågan nu. För att imorgon kommer du bli tvingad att göra det förmodligen.
Ja. Mm. Men jag såg senast idag, tror det var Toyota som hade satt något nytt världsrekord med vätgasdrift. De har kört 100 mil på 5. Vad tankar man vätgas? Liter?
Liter väte.
Mm. Ja, det är väl lite, men man trycksätter det. Eller, det här tangerar då, utvecklingschefen på General Electric, han utnämnde vårat batteri en gång till den perfekta mixen mellan litiumbatteri och vätgas, bränslecell. Och det är ju så, den här vätgasen som vi lagrar, när du nämnde det tidigare att vi, när vi inte använder batteriet, då lagrar vi våran vätgas. Då lagrar vi faktiskt det i också en metallhydrid. Och det är ju det handlar om när du ska ut och köra en bil långt. Hur mycket vätgas kan du ta med dig? Hur mycket ska den vara trycksatt eller ska den vara absorberad i metallhydrider? Och därför startar vi faktiskt upp ett nytt laboratorium i Aiken, South Carolina just nu. Där vi tror att vi kommer få fram en ny metallhydrid som kan lagra så mycket vätgas så att du faktiskt kan köra din bil till Rom och tillbaka igen. Tekniken finns redan, men den är inte reversible. Alltså vi kan få ut vätgas och köra bilen till Rom fram och tillbaka, men sen måste du byta hela tanken när du ska tanka den igen, och det är ganska dyrt. Men tekniken finns och den kommer, och tittar du på long distance bilar i framtiden så tror jag metallhydrider i tanken och bränsleceller eller ett Texcel-system med en Stirlingmotor som drivs av förbränning av vätgas då, är alternativ som absolut står i framtiden. Vätgas är jättespännande.
Mm. Hur är nu angående termokemiska batterier? Hur ser konkurrenssituationen ut? Vad är det?
Ja, när det gäller just termokemiska batterier så är vi väl ganska ensamma, men jag var med och grundade ett bolag en gång som heter Acelio som är på svenska börsen, som idag arbetar med en Stirlingmotor och en värmeenergilagring. Väldigt olikt det vi gör, och det var väl kanske därför jag startade upp det här bolaget, men liknande tankar.
Ja, precis. De lagrar det i smält aluminium, va? Som de lagrar värme i då. Mm.
Ja, exakt. Ja.
Och sen Lars, allt det här om Texcel och era batterier, det är jätteintressant. Och sen så blir man ju nyfiken när man läser om dig och din fru Ragnhild, era andra projekt. Och ett av de projekten är ju det här The Perfect World Foundation. Kan du nämna lite om det?
Ja, precis. När jag lämnade oljeindustrin då för många år sedan, så beslutade vi oss för att arbeta med och stötta olika djur- och naturprojekt egentligen. Så vi reste runt i världen och stöttade djur- och naturprojekt privat. Men när pengarna bara tar slut så sa det att vi måste grunda en organisation. Vi måste göra slut på pengarna på ett organiserat sätt. Och då startade vi officiellt för 11 år sedan The Perfect World Foundation, där vi arbetar med djur- och naturfrågor runt om i världen. Och sen är det ju så, precis som vi pratade om tidigare, det har ju hänt så mycket väldigt fort, och de här idag är ju djuren mer hotade av klimatförändringarna än vad de kanske än vad elefanterna är utav tjuvjakt. Så att därför startar vi upp nu i år en ny del inom The Perfect World Foundation som kommer gå under namnet Climate Aid World Forum. Och det är ett svenskt nordiskt forum som vi grundade faktiskt som en effekt av att vi hade Sir David Attenborough i Sverige 2018, och då sa vi det att världen behöver ett actionorienterat forum för att verkligen skapa förändring fram till 2030. Så hela idén med forumet är att arbeta 2021-2030 för att aktivt arbeta med klimatfrågan och CO2-utsläpp och annat. Och där vänder vi oss väldigt mycket till att få med företag som exempelvis Volvo Cars och EY, och staden i Göteborg står bakom. Så det kommer hända en massa spännande saker framöver.
Mm. Ja, men jag gillar verkligen konceptet att man har det här actionorienterade fokus. Vad kan vi göra nu? Se till att man verkligen gör det som vi kan göra. Så det blir verkstad, inte bara massa snack. Mm. Vi sitter ju här i ett snack, men det är ju verkligen för att försöka lyfta fram de grejerna som rent praktiskt går att göra idag.
Mm. Ja, men det är ju kanske lite grann inspirerat också av den processen som jag själv gått igenom med att starta Texcel. Det är ju en ganska avancerad process för att ta en ny teknik till att verkligen skapa stor påverkan på klimatet. Så ska vi ändra klimatet fram till 2030 och få fram nya innovationer, nya lösningar, då måste det ske fort och alla behöver hjälp för det. Och det är den hjälpen som vi nu får exempelvis av Volvo Cars och Ernst & Young, EY och Staden då, som ställer sig bakom. Och ja, vi får se vad som händer här, men det är ambitionerna.
Mm. Men det är ju ett par saker som faktiskt jag funderar på som är lite nya men otroligt positiva. Det är att alla som vill agera från företag till myndigheter till forskare. Hela liksom miljö- och klimatbiten har blivit ett sånt samarbete. Det pratar om patent och vi ska skydda det här, utan alla är vidöppna, alla pratar över gränser, över branscher och liksom alla är lösningsorienterade. Det känns som en vad ska jag säga, skön community på något sätt.
Mm. Mm. Vi har nått någon form av tipping point, precis som du säger, där det verkligen har skapats. Det känns nästan som det har skett under den här coronaperioden faktiskt. Men det är jättekul och det är precis det som behövs, att alla krokar arm och jobbar tillsammans för det här. Mm. Inklusive allmänheten.
Ja. Hur nu själv var det eventet då, Climate Aid Forum, hur rent praktiskt, hur är det öppet liksom, eller vilka kan komma och vara med där?
Ja, exakt, det är öppet. Det är till skillnad mot många andra stora klimatevent, så är det öppet och det ska vara öppet för alla som är intresserade och engagerar sig. Sen är ju våran ambition att skapa mycket side-event runt omkring det här. För det är klart alla tycker inte kul att sitta och prata kanske klimat i en konferens. Men där gäller det att engagera. Nästa år kommer vi engagera restauranger, hotell och alla bolag runt omkring Göteborg och förhoppningsvis så småningom hela Sverige till att börja med. Och det är just att under en vecka erbjuda kanske klimatsmart mat, man lägger klimatet i fokus, man hjälper till att utbilda hotellgäster, man hjälper till att skapa awareness helt enkelt runt klimatet. För det är ju så att vi alla måste ju känna att vi har en möjlighet att påverka det här. Det är ju inte bara upp till stora bolag, utan konsumenten ska kunna välja produkter som är klimatsmarta och förstå varför de ska göra det.
Mm. Ja, det är riktigt fräckt alltså. Och nu i år så är det 8-9 september som själva forumet är då.
Ja, precis. Vi har ju fortfarande lite covid-osäkerhet i den frågan då i år tyvärr. Men vi ser vad som händer. Vi är optimister i alla fall.
Precis. Men det är ju som det här eventet ni skapade kanske blir nya Hultsfred. Liksom. Det som blir det stora eventet varje år man åker på.
Det är det vi ser fram emot. Vi hade faktiskt planerat en Climate Aid-konsert förra året som vi också tvingades ställa in mitt i covid-19-eländet. Men där vi skulle få musiker och artister från hela världen att ställa upp i en konsert för Climate Aid. Så det var där det började. Mm. Men det är inte över än. Det är över 2030. Då har vi löst det här.
Angående 2030 så hade vi Hyperloop med här i Klimatsnack. Hyperloop Sweden var med och snackade i Klimatsnack på några avsnitt sen. Och där är det ju kopplingar till Richard Branson och hans Virgin Hyperloop och så vidare. Men jag förstod, du hade några kopplingar till Richard Branson också, Lars?
Ja, absolut. Vår ambition innan covid-19 då, precis, det var att faktiskt göra vår första demonstrationsanläggning på Necker Island, hans ö i Västindien. naturligtvis för att få uppmärksamhet, men också för att visa just på hur man kan skapa ett mikrogrid, alltså en helt oberoende ö med våran teknik, utan att behöva transportera dit några bränslen eller vad det nu, utan allting ska produceras på ön. Och det var långt gånget, allting var happy ända tills covid-19 kom och vi tvingades skjuta på det mesta på framtiden. Och ja, Richard Branson har väl också haft sina problem under den här perioden, kan jag tänka.
Mm. Mm. Ja, vi får se. Det hade varit riktigt häftigt om ni kom igång på Necker Island. Ja. Och alla andra.
Absolut. Ja. Det är lite remote bara, men vad gör man inte för att få lite uppmärksamhet?
Då kanske ni får åka luftballong med honom eller åka med Wording. Ja, precis. Skepp och lite sånt.
I alla fall en trevlig miljö.
Verkligen. Så att, men Lars, jätteroligt att prata med dig. Har du några andra frågor, något vi ska tillägga? Vi har missat.
Jag tycker att vi har haft en ganska kunnat djupdyk ner i tekniken och fysiken, men vi håller det på lite mer allmän nivå. Mm.
Jag tror vi gör oss alla en tjänst faktiskt genom att göra det.
Det är inte alla som uppskattar kvantfysik.
Precis.
Och sen så ska vi släppa dig så får du njuta av den här härliga skärgårdsmiljön söder om Göteborg, Lars. Tusen tack för din tid.
Ja, tack själva. Tack själva.
Tack så jättemycket.
Ha det bra. Ja, hej då.
Hej då.
Hej då.
Vi var med på en stor Energy Storage Summit i Palo Alto i Silicon Valley och blev utnämnda till... Vi ser, nu blir det om en bil här också. Lite tur backar de i vägen.